With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Avsnittet sponsras också av MAM. De har massor av produkter som förenklar livet för dig som förälder. Allt från nappar och praktiska amningsprodukter till nappflaskor med antikolikfunktion. Läs mer på mambaby.com.
Avsnittet sponsras av dina försäkringar. Alternativet till storbolagen. Skydda det viktigaste du har. Med en av marknadens bästa barnförsäkringar. Läs mer på dina.se.
Vilken smärtlindring är bäst när det är dags att krysta? Är det mindre risk för bristningar med barn nummer två? Och vad i hela friden gör man om man inte hinner till förlossningen i tid? Ja, du har gissat rätt. I dagens avsnitt av Rullavagnpodden pratar vi om att föda barn. Till vår hjälp har vi barnmorskan som tagit Instagram med storm. Nu kör vi! I dagens avsnitt av Rullavagnpodden gör vi ett totalt magplask ner i det guttiga ämnet förlossningar. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Själv älskar jag att höra om andras förlossningar, så det här ska bli riktigt kul. Till vår hjälp idag har vi barnmorskan som har tagit Instagram med storm, där hon generöst bjuder på kunskap om bland annat bristningar, graviditet och förlossningar. Asabia Britton. Hej!
Hej!
Hej, välkommen hit!
Tack snälla!
Ja, hur känns det? Premiär i Rullavagnpodden.
Så kul att vara här. Ja. Spänd på att svara på alla frågor.
Eller hur? Ja. Ja. Du jobbar ju som barnmorska på BB.
Stämmer.
Men hur gick det till att du fick över 20 000 följare på Instagram?
Ja, du, det var verkligen inte någon plan jag hade.
Var det inte så?
Nej. Nej, det var det verkligen inte. Utan det har blivit så lite organiskt. Jag la upp en grej i förbifarten en gång om bristningar. Mm. Då när det bara var mina kompisar som följde mig. Och fick massa svar med folk som ville att jag skulle utveckla. Och vissa som blev lite chockade och skärrade av de bilderna jag visade.
Just det.
Ja, så då berättade jag mer. Och på den vägen är det. Det var ett stort intresse bara då när det var mina kompisar. Liksom.
Just det.
Och de sa, men det här borde du berätta mer om. Och då var jag också gravid själv då. Och var precis ny barnmorska, så jag var väldigt inne i hela allt det där.
Mm. Just det. Vad är vi lite dåliga på att prata om sånt där? Alltså det är liksom det faktiska kring bristningar och annat.
Alltså, ja, det kan man absolut bli bättre på. Men jag vet inte, jag tycker att min lilla värld är så, den är kanske inte så representativ. För jag tycker att vi pratar om det så mycket. Och de som följer mig och så här, de är så intresserade, många av dem.
Just
och kan
det.
Ändå relativt mycket och försöka hitta information. Så jag vet inte om det är bara i min lilla bubbla. Eller så är det faktiskt så att det börjar pratas om lite mer. Mm. Och att man har ett lite mer öppet klimat om hur man pratar om. Även det svåra i att föda och ha barn och vara gravid.
Vad skulle du säga, är de flesta föräldrar pålästa inför förlossningen? Eller kommer mycket som en chock?
Mm, Det är så svårt att svara generellt på sådana där frågor. Ja. Utan, för det, alla förlossningar är så olika, så det är just svårt det. Att veta. Alltså, man kan ju inte veta exakt hur det kommer bli. Så absolut att man kan bli lite förvånad. För man vet ju inte hur det kommer bli. Men generellt så skulle jag säga utifrån de jag träffar, som är alltså jag är väldigt Stockholmscentrerad så nu, men de tycker jag är ändå rätt pålästa.
Just det.
Och jag baserar det mycket på att man, jag läser mödravårdsjournalen, du vet, och då gör man den här sammanfattningen i vecka 37 och man får skriva vad man har för tankar och vad man önskar av sin förlossning. Och det är oftast väldigt så här, specifika önskemål som tyder på att man då är rätt så påläst, tycker jag. Om man har tänkt till och man vet vad man kan välja på och sådär, även om det är första gången.
Jag tänkte idag, vi ska ju prata om lyssnarfrågor, men jag tänkte, om man nu är gravid och lyssnar på det här avsnittet, ska vi börja med att skicka lite så här lugnande pepp? För att det här blir ju, vi har fått väldigt många som har skrivit in frågor som redan har fått sitt första barn, eller kanske sitt andra barn, som vill ha frågor liksom inför kommande förlossning eller den förlossningen som de har genomgått.
Och då kanske det inte sällan är någon som har haft en jobbig upplevelse.
Precis,
och det är det inte kan sällan kanske de som, och det förstår man ju, men de rösterna man får höra ofta, så kan det ju bli lite skrämmande om man väntar sitt första barn. Men det vi kan skicka med är väl att alla förlossningar är väldigt olika. De allra flesta går väldigt bra.
Bra, vi börjar där. Ska vi köra igång? Jag är så himla peppad.
Vi kör igång.
Ja. Hej, när jag födde barn tyckte jag att allt gick fint. Förutom sista delen, krystfasen, som jag tyckte var hemsk. Finns det något man kan göra för att lindra smärtan mer i den fasen? Jag hade epidural men tyckte att smärtlindringen av den försvann när jag började krysta. Undrar om inför om jag ska föda igen en dag. Med vänliga hälsningar, lite skärrad. Ja, ska vi börja med att prata lite om så här, vilka faser genomgår man under en förlossning?
Ja, det börjar ju då oftast med latensfasen, som är mognadsfasen, kan man säga. Att livmodertappen blir mjuk och börjar öppna sig. Typiskt för den fasen är att man inte har så där jättekraftiga verkar, de ökar inte intensitet. Alltså de kan absolut vara svärtsamma, gud vet. Jag tyckte latensfasen var värst, det behöver inte bli värre och värre.
Det är så långt också.
Det kan absolut vara långt, i alla fall för första gången. Ja, att det är lite oregelbundna verkar, liksom, det börjar sättas igång. Sen går man in i aktiv fas och vi i vården vill då att man ska ha mött två av tre kriterier. Vattenavgång, att man är öppen minst 3 centimeter och att man har regelbundna verkar ungefär 3 på 10 minuter.
Just det. Så det är det ni tittar efter om man befinner sig liksom i den fasen.
Precis. Och sen så får man ju också komma ihåg att alla är olika. Det är inte alla som följer den här exakta mallen. Vissa har aldrig regelbundna verkar. Men det är det här vi går på, för det är så det brukar vara. Och sen då man delar upp den aktiva fasen i öppningsfas. När man livmodertappen ska öppna sig till 10 cm och sen blir helt retraherad. Vilket innebär att man inte känner några kanter av tappen kring bebisens huvud, om det är huvudet som kommer först. Och då börjar i utdrivningsfasen. När bebisen först, den passiva delen, när bebisen ska tränga ner mot bäckenbotten. Det här kan ta några timmar, särskilt med första. Man kanske tänker att nu är jag helt öppen, nu är det dags. Men sen,
nej,
det behöver absolut inte vara dags. Och det kan vara ganska liksom, modfällande för många. Men man vill helst att det ska inte ta mer än 3 timmar.
Just det.
Och sen så kommer den aktiva delen, vilket är krystskedet då, när man krystar ut din bebis. Och då ska bebisen helst ha nått bäckenbotten, alltså långt ner.
Men det där är liksom, jag tänker den här krystfasen. Jag upplevde det i alla fall som att det liksom var någonting som, det bara kom av sig själv. Det är liksom ingenting man kan tvinga fram. Eller hur funkar det där med liksom de här krystningarna?
Det är väldigt olika. Alltså hur den upplevs. Du kände sådana liksom starka krystverkar som inte kunde stå emot? Eller?
Ja, lite så. Att det, eller, så här, eller kan man själv säga bara att nej, men nu är det dags att krysta ut den här
bebisen?
Absolut.
Ja, om man behöver. Helst är det bra om man har egna krystverkar och kan arbeta med dem. Men det kan finnas fall om man är välbedövad till exempel, eller om man av någon anledning känner sig så stressad att man vill att bebisen ska komma ut lite fortare, eller man tycker det går för långsamt att man måste forcera kryssningen, och då kan man kryssa under vägledning mer.
Just
att man behöver ju ha verkar för att krysta, men det kanske inte är de här starka där jag liksom, jag kan inte stå emot. Nej. De där som man också kan känna.
Just det. Men om vi då går tillbaka till det här med epiduralen, då har man liksom, när sätter man oftast den?
Ja, det är väl optimalt att sätta den i när de aktiva faserna börjat, när man har lite regelbundna starka verkar, men man inte har hunnit bli fullt öppen än, för den har bäst effekt under öppningsskedet.
Just det. Mm. Är det så då att, som hon beskriver här, att under själva krystfasen så
slutar den verka?
Slutar den verka? Eller
nej,
hjälper
liksom alltså,
inte?
Så här, den tar ju inte bort den här trycket.
Nej.
Som man kan känna när bebisen kommer längre ner mot bäckenbotten, så trycker det mot ändtarmen mer och mer. Man kan känna stark känsla om man vill bajsa. Det trycket kan många uppleva som väldigt obehagligt och smärtsamt ibland, och den tar du inte bort.
Just det.
Och sen den här, när huvudet eller föregående fosterdel står i genomskärning, då kan det vara väldigt brännande, svidande smärta som också inte epiduralen att bedöva bort.
Just det.
Och sen är det faktum att barnmorska har lite olika filosofi med det här med epiduralen och hur man ska använda den. Vissa menar på att har man väl börjat ge smärtlindring så avbryter man inte det, utan att då får man ge smärtlindring under hela förlossningen. Medan andra väljer att antingen sluta fylla på helt eller sänka doserna på slutet, för man vill just att det inte ska bli så att man inte får verkar, utan att man vill ha verkar och kunna krysta oforcerat.
Just det.
Och då kan man ju också uppleva att det börjar göra mer ont för att man får lite mindre bedövning.
Man kan alltså fylla på epiduralen. Är det så du menar?
Ja. Du har inte fått en epidural?
Nej,
okej.
Jo, jag har fått epidural, ja, men det var liksom, det var bara en gång.
Ja, du fick bara en dos och sen födde du.
De hade nog den, ja, det tog ju väldigt lång tid efter den.
Ja, men då fyllde de nog på den om du, för att...
Nej. Eller hur vet man det?
För det finns lite olika, det finns den formen som man... manuellt, barnmorskan själv fyller på via den här slangen som du hade på ryggen. Minns du det? Att du hade en liten... Har du verkligen haft den här?
År. Jo, men de tog ju en stor spruta i ryggen.
Precis, de sätter in en liten kateter i ryggen via ett hål.
Aha.
Alltså de gör det med ett stick och sen så får du lägga dig på, och,
just det,
på rygg och sådär. Ja. Och sen så ger man ju läkemedel via den här slangen. Det är det som är bedövningen.
Aha.
Ja.
Oj, och sen det här så, tror jag att jag missade.
Men det här kanske du missade.
Ja.
Men då fick du antagligen den här som barnmorskan kommer och fyller på.
Typ
ungefär med någon timmes mellanrum. Men sa du aldrig till sig, nej men nu har jag mer ont, och så fyller de på lite?
Men
så finns det den varianten man själv fyller på, att man trycker på en liten knapp så får man bolus, man får doser.
Jo, det lät ju väldigt lyxigt. Men för att det jag upplever som väldigt många också frågar om är ju det här kring epiduralen. Om, för själv då så blev det så att jag fick den där och sen så stannade det ju av lite grann. Och då fick jag istället verkstimulerande dropp.
Jättevanligt att man får verkstimulerande.
Då drog du igång ordentligt. Ja. Är det så att epiduralen gör, eller kan göra, att det stannar av lite?
Ja, det är ju en vanlig biverkan att den gör att verkarna blir svagare och att man då inte sällan behöver verkstimulerande dropp.
Just det.
Men den kan också göra att man slappnar av och därför öppnar sig mycket snabbare. Men under den här nedträngningsfasen, när man är fullt öppen och bebisen ska ner, då behöver man ofta verkstimulerande, för det är där det kan ofta bli lite utdraget, annars säkert med epidural.
Just det. Men då, det hon frågade jag, det kan liksom vara det då att det här trycket neråt det gör att man får liksom inte samma effekt av...
Eller nej, precis.
Man
blir den bedövar inte bort det här trycket, utan det är mer den här smärtan som man får av verkarna som den bedövar bort. Så det kanske är det hon upplevde, eller att de sänkte dosen epidural, bedövningen som de fick.
Just det. Vad, har du några andra... Vad hjälper där i den här krystfasen? Lustgas,
absolut, kan man prova. Det som är lite, ibland blir ju barnmorskan att ta bort lustgasen, för man måste också vara med och fokusera lite grann.
Just det.
Där är precis, särskilt de allra sista verkarna där man gärna ska ta det långsamt.
Just det.
Så är det bra om man är med. Men det finns ju något som heter, om man vill ha någon medicinskt, att det finns vet du, PDB, pudendusblockad, som är att man smärtlindrar med två nålstick innanför i en nerv. Ja, så det kan hjälpa vissa. Det finns, om man har kraftig smärta ner till. Även varma handdukar kan hjälpa.
Just det.
Olika, om man provar lite lägesändringar.
Mm.
Också att ta det lite långsamt faktiskt där på slutet. Att det får ta lite tid och vävnaden får töja. Det i sig kan vara smärtlindrande för vissa. Att det får töja långsamt och... att det har en smärtlindrande effekt.
Just
men man, smärtfritt blir det inte. Men...
Nej, smärtfritt blir det inte.
Nej.
Jag tyckte det var lite så här chockartat just med första förlossningen.
Mm.
Att man kommer in då till förlossningen har ändå som man tycker då, det blir ju värre. Men då tyckte jag att jag hade jätteont.
Mm.
Och liksom den där känslan av att så här, men ska ingen hjälpa mig? Normalt har man ju en tablett, bara man har lite ont i huvudet.
Ja, liksom, och liksom... att man någon ska ta bort. Sen så kan man göra mycket, men hjälpte epiduralen då?
Jo, men den hjälpte.
Den hjälpte ändå.
Absolut. Så,
men att man kanske inte, det är inte bara...
Nej, ja, det går inte att bli av liksom, med smärta. Nej.
Inte helt, det var inte som vi jobbar här. I vissa andra länder har de sån här epidural där man är helt... förlamad liksom i bena, och det har ju också sina nackdelar såklart.
Just det.
Att man inte känner någonting.
Okej.
Mm.
Om man nu går och funderar liksom inför sin förlossning och sitt förlossningsbrev och sådär, där man ska beskriva vilken smärtlindring man kan tänka sig.
Mm.
Vad ska man tänka på just kring det här med epidural? Alltså för- och nackdelar lite grann.
Mm. Det är ju väldigt individuellt vad man känner. Att, alltså, jag tycker att det är ganska vanligt att jag läser att just i den här mödravårdsjournalen att man har tänkt att jag vill inte ha en epidural, men sen så slutar det kanske med att man använder det. Och ofta tycker man att det var toppen. Och varför gjorde jag inte det tidigare?
Mm.
Så jag tycker inte det ska finnas någon prestige i att inte välja det. Men den stora, stora biverkan är ju det här med att det kan göra att verkarna blir svagare. Man behöver verkstimulerande dropp. Det blir mer interventioner. Det kan öka risken för sugklocka och så. Det kan också i efterförloppet försvåra att man kan ha svårt att kissa. Och,
just det.
Ja, så det har ju lite, lite biverkningar. Men den stora fördelen är ju att det är för många en väldigt bra smärtlindring. Och särskilt om man har haft en lång förlossning, en möjlighet kanske att man får vila. Så, men jag, som jag tänkte själv i alla fall när jag födde barn, att jag ville försöka utan, om det var så att jag märkte att det gick framåt relativt snabb takt, och att då kände jag, men då orkar jag. Och att jag inte ville ta det liksom efter 8 centimeter, det var något som jag hade tänkt, för då är vi ändå rätt
då är man nära.
Ja, och då tänker jag att den mer kan... att den inte är till så stor hjälp.
Just det.
Så det var min plan. Men om det gick väldigt långsamt och jag kände att jag inte öppnade mig, jag hade svårt att slappna av, då ville jag ta den för att kunna slappna av. Och, så, och det blev det senare då. Och då blev det den där effekten med att jag kunde slappna av, sova, och så öppnade jag mig typ 5 centimeter på kortet.
Precis.
Men sen så blev det utdraget nedträngning och allt det där istället. Så det har,
Man kommer liksom inte undan.
Det har för- och nackdelar.
Ja, men vad bra. Topp. Hej och stort tack för en fantastisk podd. Jag är gravid med mitt andra barn nu i vecka 9. Och min son har precis fyllt 1 år. Inför min första förlossning var jag oerhört rädd för att brista och för att få men. Jag hade dock en fantastisk förlossning och brast endast grad 1 och 2, men nu har rädslan kommit tillbaka. Jag tänker att jag inte kommer ha sån tur att få en sån bra förlossning igen. Så jag undrar hur stor sannolikheten ser ut för bristningar vid en andra vaginal förlossning om man endast brast grad 1 eller 2 vid första. Och en fråga till. Hjälper knipövningar mot eventuella bristningar? Vänligast en orolig mamma. Alltså den här rädslan för bristningar är ju så otroligt vanlig inför förlossningen. Kan vi inte prata först lite generellt om varför de uppstår? Vad är det som händer där nere?
Ja, det ska ju komma ut ett ganska stort barn. Och det som sker är väl ganska krasst att hålet, utgångshålet där barnet ska ut, töjs så pass mycket att vävnaden och ibland musklerna däromkring spricker. de går sönder. Ja. Mm. Det, vissa delar av bäckenbotten, de ska liksom töjas upp till 300%.
Är det så mycket?
Ja, och herregud. Det är ganska otroligt att det blir så lite skada som det faktiskt blir.
Just det.
Men det som sker är av olika anledningar så blir det ibland lite bristningar då, sprickor. Mm. Mm, på grund av att det ska töjas.
Jag blev lite lugnad inför första förlossningen när jag läste någonstans att kroppen liksom ändå, eller underlivet, är liksom gjort så. Mm. För att kunna, det är liksom bra så här läkerkött där som gör att det läker. Och att, liksom, att man inte ska bli så himla rädd för bristningar. Eller vad nej, tycker du om
sen
det?
Sen så är det ju att vi har ju blivit mycket bättre nu också på att identifiera bristningar. Alltså inte minst de här lite, när de involverar muskler, då kan man ju inte bara låta dem vara och hoppas att det blir bra. Utan nej. Då ska man ju kunna hitta de här musklerna och sy ihop dem igen så att de ska få tillbaka sin funktion. Men det man kan... Jag vet inte om det är någon tröst, men de allra flesta får ju någon typ av bristning när de föder barn. Och oftast, så alltså för vissa innebär det problem, men för många gör det inte det. Och att man också kan skilja lite på, när jag säger att de flesta får bristningar, så det finns ju skillnad på olika svårighetsgrad. Det kan vara allt från en liten reva till en större bristning som involverar flera muskler. Liksom. Och de svårare bristningarna är ju ovanligare. Mm. Och sen när det gäller, jag tror att framförallt de som väntar sitt första barn känns som att de också kanske är rädda för smärtan som man tänker att det innebär att få en bristning. Och det tycker jag just är kanske första gången. Alltså för den smärtan kanske det är lättare lite att föreställa sig, tänker man, vad det innebär än vad verkarna innebär. Det är svårt att föreställa sig. Men jag vet inte vad du tycker, men jag uppfattar att de flesta inte känner att de kände när de fick en bristning, utan det är mer... En generell...
Du menar under själva förlossningen?
Ja,
nej, herregud.
Nej, precis. Det tänker man ju inte på. Nej. Så den oron kanske jag inte tycker man behöver ha. Nej. Att det är så här, det kommer vara så hemskt smärta när det, om det sker.
Precis. Mm. Men däremot efter, liksom, om vi tar det normala, liksom, eller om man nu kan prata om det. Men det är de flesta får under en förlossning. Mm. Hur lång tid efteråt brukar man... säga att man kan ha ont eller läka? Och...
Det beror ju verkligen på omfattningen. Det ska bli bättre och bättre för varje dag. Och att det är som värst då första dagarna, första veckan. Sådär. Men jag tycker att för de allra flesta brukar det vara ganska hanterbart. Men som sagt, det beror på vad man fick, vad det var för omfattning. Sen så har jättemycket av läkningen skett under de två första månaderna. När man kommer tillbaka till på den här efterkontrollen på mödravården så är det många som där det känns helt normalt.
Helt normalt.
Ja. Mm. Men sen så sker mycket läkning under första året också, så man får ge det lite tid.
Just det. Mm. Mm. Om vi flyttar tillbaka lite här till frågan. Hon hade ju då en fantastisk förlossning.
Ja,
det är ju jättehärligt.
Jättebra. Det är båda gott tycker jag.
Det är båda gott. Mm. Ja, är det liksom vanligare med bristningar vid en första förlossning?
Ja, ja det att är så. Förstföderska är liksom en av riskfaktorerna som man ju inte kan... gör något åt, utan det är så. Ja.
Precis, så egentligen så kan hon vara...
Det kan hon vara jätteglad lugnare. För att den har ju hon... Jo, hon har ju fått bort den i och med att hon har fått ett barn redan. Så
precis.
Risken är mindre nu. Att då främst på en större bristning.
Bra. Mm. Ta det lugnt då,
så,
säger vi.
Ja, jag tycker det. Det är så här, lätt för mig att säga nej, men att det är inte större risk nu. Men sen så att hon fortfarande... Det som kan vara när man föder... andra gången är ju att det kan gå lite snabbare och sådär, att man försöker ta det långsamt och göra det man kan för att undvika.
Precis. Hon hade ju en fråga till här också, om knipövningar kan hjälpa mot eventuella bristningar, alltså inför förlossningen.
Det som det eventuellt kan hjälpa för att knipövningar, om man gör på korrekt sätt, och då menar jag att man både jobba med styrka men också avslappning så att man lär sig från kontroll över sin bäckenbotten, kan ju hjälpa till under krystskedet att kunna kontrollera det lite mer, och då kanske det indirekt kan hjälpa mot bristningar, tänker jag. Och också i efterförloppet, om man, då kan man snabbare få kontakt med sin bäckenbotten, och det är bra för läkningsprocessen om man nu har fått en bristning, och minskar risken för inkontinensbesvär och så.
Just det.
Så jag är helt för knipövningar.
Bra med knip, ja.
Bra. Nu kniper vi.
Hur ser det ut med, vad gör normalt barnmorskan som förlöser? Hur hjälper de till?
För att minska risken? Dels är det ju mycket mer kommunikationen med den som föder. Att man kommunicerar hur den ska göra och när man ska krysta, när man ska vänta. Man använder sig i regel också av perinealskydd. Alltså att man håller sina händer för att styra framfödandet. Ett på barnets huvud ofta och sen lite mot mellangården. Det finns lite olika sätt att göra det på. Man använder sig också av varma handdukar, är ganska vanligt. Mm. Det är det enda som det finns starka bevis för att det funkar för att minska risken för bristningar.
Okay.
Alla de här sakerna, de har gemensamt att man försöker åstadkomma liksom ett långsamt framfödande. Att det inte ska gå för snabbt. Så barnmorskan hjälper till att få det att gå långsamt och hjälper till med val av ställningar för just att åstadkomma det här också.
Ja, det tyckte jag var svårt vid andra förlossningen. För då sa de till mig så här, du ska inte liksom krysta, utan håll tillbaka på det.
Ja,
alltså så det är jättesvårt. Himla svårt. Och det är så viktigt då att lyssna
precis.
På
och det tycker personalen. Jag att man egentligen, om man ska, det kanske vi kommer in på sen, men om man ska förbereda sig på något sätt. Att det kan vara bra att bara vara medveten om den grejen, att där på slutet, att det är väldigt gynnsamt att ta det långsamt och de allra sista verkarna när de säger andas bara genom dem, att det är för att liksom värna om ens vävnad och att få det att tänjas ut och det.
Ja, men man tänker nog lite grann att det ska vara som på film, att det är bra att så här,
krysta på
ut, liksom, det här barnet.
Filmen har ju en väldigt sjuk sätt att visa förlossningar, så det är alltid trauma och skrik liksom, känner jag.
Ja, eller supersnabbt bara så här, kom in.
Vattnet alltså, går, vattnet går. Stress, det är så, men också att de skriker och man bara, gud det ser ju hemskt, så där behöver det inte vara för. Det kan vara lugnt och stilla.
Skrek du inte alls under din
förlossning? Nej, jag var faktiskt väldigt tyst. När jag visar min förlossningsfilm tycker folk att det är lite knäpp. Men jag vet inte, jag är en ganska tyst person. Kanske.
Ja, jag skrek lite
grann. Ja, men man får skrika. Det är väl bra.
Smasken.
Det är väl bra. Jag skrek kanske vid något tillfälle.
Ja.
Det får man.
Hej Asabia. I somras föddes min son prematur i vecka 35+. Det blev ett akut kejsarsnitt eftersom han inte riktigt hade vänt sig. Efter operationen hamnade jag på observation där jag fick stanna i cirka 3 timmar. Under denna tiden fick jag inte vara med min son tills jag blev flyttad till BB. Är det vanligt att man inte får träffa sitt nyfödda barn på så länge? En vän sa till mig att sjukhuspersonalen hade gjort fel och att jag borde fått vara med min son under eftervården. Stämmer det? Kan tillägga att han blev matad med kopp innan han lades vid mitt bröst, vilket har inneburit negativa konsekvenser för amningen. Generellt, vad händer med en bebis efter ett akut kejsarsnitt?
Det är också svårt att svara generellt, för det finns olika riktlinjer lite på olika sjukhus som man gör på lite olika sätt. Jag kan ju utgå från det sättet jag känner till. Så här, det beror på också hur mamma och barnet mår.
Just det.
Om barnet inte mår bra eller är prematurt, som det här barnet var, så vill inte sällan ett neoteam titta på bebisen och ta barnet till barnbordet och se att den mår bra och se om den behöver något hjälp att komma igång och andas eller så. Och då blir det ju en omedelbar separation. Men min upplevelse där jag arbetar, att man, om mamma och barn mår bra, att ambitionen är att de direkt ska få mötas och vara hud mot hud, och att man väger och mäter allt sånt där inne på operationssalen, och sen att de får vara tillsammans. Men och sen är det också olika hur det är det här med att hon åkte till uppvaket, säger hon. Där på Sösa jag jobbar, då är det inte rutin att man alltid måste ta upp vaket om allting är bra. Utan då kan man gå tillbaka till förlossningen och efterskötas där och så. Och på vissa sjukhus vet jag att man åker direkt till BB. Men på vissa åker man alltid till uppvaket. Ja, så det är lite olika. Och på uppvaket kanske inte det finns möjlighet att ha någon där som har koll på bebisen. Någon personal, så att man blir separerad av den anledningen. Mm. Eller så kanske hon inte mådde bra och att det inte fanns möjlighet för någon personal att både ha hand om bebisen och mamman där.
Precis.
Så det är väldigt svårt att säga om det var liksom något fel i just det här specifika fallet. Också det här med att hon koppmatade, det är ju 35, det är ju verkligen där på gränsen. 36 brukar man väl Ja, 37 plus 0 är ju är full gånget barn. Just det. Men 36 kan man ändå vara okej. Men 35, det är ändå en prematur baby som behöver lite extra näring. Och det är därför. Men i en perfekt värld borde de i alla fall ha kunnat ta ner bebisen till mamman. Och att de får i alla fall hälsa. De kan få handmjölka lite och ge lite råmjölk. Liksom.
Just det.
Mm. Men jag vet inte alla detaljer, så jag vågar inte...
Nej, säger mer än så.
Nej.
Jag känner själv att jag var otroligt fokuserad på att föda vaginalt och läste på väldigt mycket om det. Upplever du att man ofta gör det? Att man fokuserar, om man alltså inte har ett planerat kejsarsnitt, utan att man läser på väldigt mycket om vaginal förlossning och kanske missar att läsa på lite om kejsarsnitt, som det ändå såklart... kan bli, som i det här fallet ett akut kejsarsnitt.
Ja, alltså nu baserar jag verkligen, jag vet inte, men min känsla är väl att om man har sett en vaginal förlossning framför sig, att det är mest det man fokuserar på. Och sen så är det också olika hur mycket man förbereder sig och hur mycket man läser på.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men att man kanske bara har det i åtanke... Att det kan ske, men inte så mycket detaljer kring vad det innebär och vad efterförloppet innebär. Om man är en sån som gillar information, och särskilt om man är lite rädd för kejsarsnitt, tänker jag att det är bra att få lite info, typ via 1177 eller någonting, om hur förloppet kan se ut och hur efterförloppet kan se ut, så att man inte blir allt för överrumplad. Mm. Jag tycker att det är så här, känns tryggt att veta lite mer. Sen alla är olika.
Mitt i dagens avsnitt tar vi en liten minipaus i samarbete med MAM och pratar om produkter som kan underlätta att ha hemma den första tiden med bebis. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man ska välja, så till vår hjälp att navigera i den här djungeln av onda bröstvårtor, bebisar med magknip och att hitta rätt flaska har vi sjuksköterskan Evelina från MAM. Hej Evelina!
Hej Evelina.
Välkommen hit.
Tack snälla.
Jag tänkte idag, eftersom vi ändå pratar om graviditet och förlossning, att vi ska just prata om produkter som är lite extra bra att ha hemma den första tiden.
Mm.
Något som många vill använda är ju napp. Mm. Vad ska man tänka på när man väljer napp till de här allra minsta?
Ja, till de allra minsta så tänker jag dels på det här med skölden, eller det som är liksom runt själva nappen då.
Mm.
För att där är det bra om det är en liten sköld, för de är ju verkligen så små och näpna i början, bebisarna, så att inte skölden ligger över liksom nästippen eller att det inte sitter bra. Så först rätt storlek. Men sen är det ju också själva sugdelen som barnet har i munnen, och den kan också vara av olika storlekar. Och här, vi rekommenderar att man börjar med en liten. Det finns en MAM Start-napp som har en liten sugdel som passar perfekt för barnet när de är små. Men de finns som sagt i olika storlekar, och en del barn behöver den rekommenderade storleken och en del behöver faktiskt en lite större storlek. Så där kan man behöva testa sig fram.
Mm.
Vad som funkar just för barnet. Och sen så finns det ju olika former också på själva sugdelen. Och MAMs nappar, de är ju symmetriska, så att nappen alltid ska ligga rätt i munnen. Det finns liksom inget upp eller ner. Och sen kan det vara bra att tänka på att nappen ska vara godkänd. För det finns en hel så här standard för nappar som heter EN1400. Och då kan man se på förpackningen så att de kraven är uppfyllda. Men det handlar om att det ska vara rätt storlek på nappen och att det ska finnas lufthål, och det är säkerhetsmässigt.
Bra.
Mm,
alltså, får man ge napp redan på BB? Eller hur är det med det där?
Mm, ja, men det är en bra fråga. För det är många som undrar det.
Ja.
Och tidigare så har det varit lite andra rekommendationer när det gäller för att främja amningen då. Men nu, sedan några år tillbaka, så är rekommendationen att om mamman har amningsproblem, om man har problem med amningen, så ska man vänta med napp de första 1-2 levnadsveckorna. Men annars så går det bra. Så svaret är väl helt enkelt ja.
Kör på om amningen funkar som den ska.
Ja, att barnet har bra tag och att mjölken har kommit igång.
Bra. Vad tycker du, för den som vill amma, vad bör ligga på inköpslistan redan innan bebisen kommer?
Ja, den listan kan ju göras ganska lång. Men jag tänkte liksom att vi kan väl ändå plocka ut de delar som kan vara bra att ha hemma. Men dels så är det, tänker jag, sån här ilägg. Med tanke på att i början så har man oftast ganska mycket mjölk. Och då kan det vara bra att ha såna ilägg i amningsbehån så att det inte läcker. Men till exempel en bröstpump kan vara klokt att ha hemma. Antingen en manuell eller en elektrisk, beroende på hur mycket man hade tänkt att amma.
Mm.
Men sen vill ju en del också ha en liten nappflaska hemma. Bara för att man vet inte riktigt hur allting kommer att fungera. Eller att man kanske vill låta partnern ge lite bröstmjölk eller så i flaskan. Och där rekommenderar vi att man har en mamma Easy Start antikolikflaska som är från minsta. Som är en liten flaska, men också att den har en ventilerad botten. Så det minskar risken för de här koliksymptomen och att barnen sväljer luft. Men sen tänker jag också en mjölkförvaringsburk.
Eller? Just det, om man vill pumpa.
Ja, men precis. Mm. Om man till exempel pumpar ut bröstmjölk så ska man förvara det på ett hygieniskt sätt. Och då gärna med tättslutande lock och att man kan frysa in det eller förvara i kylen. Amningsnapp är också någonting som kan vara bra att ha hemma. Men där ska man då se till att man rådgör med BVC eller med sin amningshjälp så att man använder dem på rätt sätt och att barnet får ett bra tag framförallt då. Och där är det också så att mams amningsnappar, de är liksom utformade så att barnet ska få mycket kontakt med mammans hud och känna doften. Så de ska man ha, nu ska vi se här hur det blir, inte vågrätt utan lodrätt ska man ha.
Just det.
De ska liksom användas så att näsan ligger mot mammans bröst. Men sen tänker jag också så här, i klädesväg, alltså bara mjukt och skönt.
Ja, verkligen.
Eller hur? Man är så mörbultad överhuvudtaget i kroppen. Ja. Och
amningslinnen underlättar ju något otroligt i början.
Precis, och inga så hårda resårer eller byglar eller så där.
Bra. Alltså det här om man vill pumpa mjölk eller ge ersättning. Kan du inte säga lite kort vad man ska tänka på när man hittar rätt flaska?
Ja, dels så det viktigaste nästan av allt är att man har rätt storlek på D-nappen. Så att man är lite noggrann med, beroende på vilken typ av vätska man ska ge, men så att det inte går för fort för bebisen, utan matningen får gärna ta lite tid.
Just det.
Hellre att det tar lite för lång tid än att det går alldeles för snabbt, för då sväljer barnet massa luft också och så. Sen tänker jag också storleken på själva flaskan, att man väljer en liten storlek med tanke på att man inte ger så mycket i början.
Just det, jättebra. Tack Evelina för den här lilla kortisen om bra att ha grejer den första tiden.
Tack ska du ha.
Vi har ju också en rejäl inköpslista på rullavang.nu för dig som är gravid. Den hittar du under guider. Nu är det slut på inslaget som alltså var ett samarbete med MAM. Läs mer om deras produkter på mambaby.com. Hej podden! Jag skulle vilja ställa en fråga till barnmorskan Asabia. Jag förstår att det säkert är många som har frågor, men det skulle vara så kul om min kom med och jag har grubblat på den här länge. Vilka för- och nackdelar finns rent kroppsligt med att skaffa barn tätt, alltså bli gravid runt ett år efter första barnet? Går det att amma när man är gravid och kan man äta folsyra när man ammar? Tack så mycket för en härlig podd. Vad tror du om det här?
Där ska vi börja.
Ja, nej, men ska vi börja lite med det här? Vi kanske ska prata lite om kroppen efter en första förlossning. Hur lång tid ska man tänka att den behöver?
Man brukar säga lite så här generellt att det tar ungefär ett år att
läka. Mm. Väldigt generellt. Så. Ja. Det, som sagt så händer det mycket under de första 2 månaderna. Och sen att det tar lite tid efter det. Men det är också väldigt individuellt vad man har fått för skador. Vad och om man har fått några skador och hur man känner fysiskt men inte minst psykiskt också. Vad man orkar med, precis, tänker jag. Och om man har fött vaginalt eller om man har fött via kejsarsnitt.
Just det.
Mm. Om man har fött via kejsarsnitt så får man ofta rådet att vänta i alla fall 1 år är väl rekommendationen allmänt.
Okay.
Tror jag. Mm. Men ja, men sådär lite generellt kan man säga att det tar 1 år att läka. Och att magmusklerna får hitta tillbaka och bäckenbotten stärkas upp lite och underlivet läka och sådär.
Mm. Mm. Skulle du säga att det finns några så här tydliga fördelar med att föda barn tätt då, ungefär med ett år emellan då?
Några tydliga fördelar? Nej, alltså...
Rent kroppsligt, tänker
rent
du då?
Rent kroppsligt. Alltså, de, jag vet mer nackdelarna med att föda väldigt tätt så finns det ju lite... Alltså, att man föder inom 1 år.
Ja.
Och då blir man ju gravid ganska
då är det fort. Då är man gravid snabbt.
Ja. Mm. Att man blir gravid, eller att man blir gravid inom 6 månader, så där vet man att det har lite risker med att man kan föda prematurt och så. Men
okay.
Att vad kan det vara för fördelar med att föda väldigt tätt? Kanske att man är inne i det, om man känner, ja jag vet inte, jag skulle inte vilja föda barn alltså så tätt, men det är olika. Om man känner att kroppen klarar det, varför inte?
Just
många
det.
Upplever ju kanske att det är... härligt att ha barn tätt, att man redan är inne i den svängen och de har glädje av varandra och så.
Mm.
Men rent kroppsligt, just att, vet jag inte om det har några tydliga
fördelar.
Nej. Men,
vad är nackdelarna då? Det kan bli prematura.
Det är lite högre risk att man föder prematurt och jag tror forskningen har visat att det är högre risk att man får ett litet barn och så. Men jag tror att det här gäller tätt och menar att man blir gravid inom 6 månader.
Just det.
Så det är ganska nära. Nu hade hon ju, vad sa hon, att hennes bebis var 1 år. Det är ju ganska standard, tycker jag. 1 år, 1,5.
Just det.
Det är inte
runt 1 år efter första barnet. Så då är, ja, det här var nog ingen... Jag vet inte om hon redan är gravid.
Nej.
Mamman, men,
ja. Nej, jag vet inte supermycket om det. Jag tycker de flesta... får barn relativt tätt, alltså att de har en 1-åring eller 1,5-åring hemma när de föder, eller 2-åring. Jag tycker det är rätt tätt.
Verkligen. Det här med att amma när man är gravid, det funkar eller?
Ja.
Jag har aldrig tänkt på det, men...
Det funkar, det kan funka, absolut. Det finns... man pratar ju ibland om om det är säkert eller inte. Det finns inga stora studier på... om det är säkert eller inte, men den generella uppfattningen är att det är det. Man är lite orolig för det här med att när man ammar så frisätts ju oxytocin och det kan orsaka sammandragningar. Men det just tyder det. På att, att det inte orsakar så starka sammandragningar att det kan starta en förlossning. Men däremot om man har någon riskförlossning där man riskerar att föda tidigt eller man har blödning eller sådär, då skulle jag rekommendera att man pratar med sin barnmorska först.
Just det.
För råd. Men annars en frisk, normal graviditet, absolut, det går bra. Mm. Men kanske att ens barn kommer inte vara så sugen på det efter ett tag för att mjölken förändras.
Just det.
Och det blir råmjölk sen och det blir lite mindre mängd oftast och så.
Mm.
Men,
just det.
Och om barnet är under 1 år då ska man ju helst ge ersättning då om man slutar.
Och sen hade vi frågan om man kan äta folsyra när man ammar. Det går fint.
Det går bra.
Det går bra. Bra. Hej Rullavagnpodden. Kul att Asabia ska vara med. Hon är fantastisk. Jag undrar vad vi ska göra med stora syskonet vid förlossningen. Vi är beräknade juletider med begränsat antal vänner hemma etc. Vi har ingen släkt och inte så många som vårt första barn känner nära. Om det så att säga skiter sig med barnvakt får man ta med syskon till förlossningen. Mardröm att vara själv. Ja, detta funderar jag också jättemycket på inför min andra förlossning. Mm. När man har ett barn, eftersom det är så himla mycket om och kanske när kommer det ske och sådär. Hur är det med det här? Får man ta med ett syskon till förlossningen?
Det kanske, jag får utgå från där jag har jobbat och så och varit. Men vad jag vet finns inga så här riktlinjer eller så som säger att vare sig det ena eller andra. Men att man inte får. Och i min värld tycker jag det känns absurt att säga att nej, ni får inte. Och då ska ni, alltså, att det bara är så. Utan, men jag tror att det tyvärr är så att, som många andra saker, att det beror på vilken barnmorska man träffar och vad de har just för inställning. Mm. Jag pratade med lite kollegor på förlossningen om det här, om de har varit med om det och hur de själva ställde sig. Många hade inte varit med och behövt ställa sig till det. Men jag hade en som, hon hade sagt att hon haft med barn flera gånger och det har gått jättebra.
Mm-hmm. Jag har är också de med varit i själva förlossningsrummet?
Ja, så kan de ju gå ut lite ibland. Jag har också varit med om det en gång. Med en, fast då var det en ung tjej som hade med sin mamma och sin lillebror som var 7 år. Mm. Och då var han med. För det mesta så gick han ut under när det var dags för krysta och så.
Just det.
Men då var han så pass stor att han klarade att sitta där ute lite själv. Alltså det jag tänker är att om man kan, om man kanske vill också ha sitt barn där. Mm. Då, det är väl en sak. Då är det väl bra att, beroende på gammalt barn, det är att försöka förbereda den på vad den kan komma och se. Och om möjligt få något typ av samtycke till att de vill. Precis. Och att det ska kunna också avbrytas om de tycker att det är jobbigt. Det kan ju vara väldigt jobbigt att se mamma sådär.
Ja, för jag tänker det är en väldigt svår kanske grej att förklara.
Ja, precis. För, och beroende på hur gammal. Ja, precis. Mm. Och det är också viktigt såklart att man är beredd på att det är någon som tar hand om barnet. Alltså partner då, eller någon annan. Att det kan inte personalen förväntas göra.
Nej.
Men jag tänker inte att det kan vara, alltså, att det är förbjudet. Det är osannolikt tycker jag. Om jag var i samma situation och jag inte kunde fixa någon barnvakt och jag ville verkligen ha med min kille och de sa nej, men då, han måste vänta utan med barn, då hade jag nog krävt lite svar på varför.
Mm.
Varför och hur kan du motivera det och sådär.
Precis.
Jag hade haft väldigt svårt för det.
Ja. Mm. Lycka till.
Lycka till, men försök kanske rådda med barnvakt då.
Mm. Det är ju ganska skönt också kan jag känna
att få fokusera lite.
Att få fokusera. Ja, det kan ju vara väldigt svårt där att så här, åh, du vill ha din iPad här nu.
Precis,
och du vill det här,
exakt. Och
det
är och då svårt för partner då att vara närvarande. Men om inget annat, om det liksom blir jättebråttom, kanske åk in. Man kan ju, så att de i alla fall är i närheten, så kanske man kan rådda lite med barnvakt och så där det, på plats. Ja, så att de inte behöver stanna hemma.
Precis. Mm. Ja.
Lycka till.
Mm, verkligen. Hej Rullavagnpodden och Asabia. Min första förlossning tog 3 timmar. Helt utan känningar överhuvudtaget gick vattnet och 5 minuter senare kom värkarna rejält.
Mm.
Jag börjar nu tänka på min andra kommande förlossning. Är det troligt att den kommer gå ännu fortare? Kommer jag ha extra besök hos MVC när det närmar sig? Bebisen kom 15 dagar för tidigt och i början av graviditeten utfördes en konisering för att jag hade cellförändringar. Utan att jag då visste om att jag var gravid. Kan detta ha påverkat att det gick så fort? Mm, det här är ju en superintressant fråga. Vi sa förut att det inte är så på film, men här får man ju ändå säga att det var lite så.
Mm,
vattnet
verkligen
går och sen kommer liksom
bebisen. Typiskt så här snabb tecken på att det går fort, att det är bara pang på jättestarka verkar som är nästan utan hejd. Liksom.
Mm.
Du har 2 barn.
Ja.
Gick andra snabbare?
Ja. Ja, alltså verkligen.
Det är ju allt. Inte alltid. Inget gäller för alla, men för de allra flesta så går det snabbare. Så för att svara på den delen, vad sa hon att om det kommer gå snabbare?
Ja, men precis. Är det troligt att den kommer gå ännu fortare då nästa gång?
Ja, det är ganska troligt. Det behöver inte vara så, men jag tänker att det kan vara bra att förbereda sig på att om inget annat kommer det troligen gå fort i alla fall.
Det... Är det så att vi egentligen då första tecken på att något är på gång så borde hon...
Ja, om hon vill föda på sjukhus så skulle jag säga att vid första tecken ring till förlossningen eller bara åka in och säg att du, även om du bara lite känner, man kan i alla fall få bli undersökt.
Mm. Bra. Alltså här frågar hon ju också om att i början av graviditeten utfördes en konisering.
Mm.
Kan du inte berätta lite, vad är det och kan det ha påverkat att bebisen kom tidigt?
Ja, för det första så när hon säger 15 dagar tidigt, då undrar jag om hon menar att bebisen kom, alltså vad blir det, vecka Alltså om den var prematur, om den kom vecka 34 plus 6 eller vad det blir. Eller om den kom tidigt, att hon menar att den kom 37 plus 6. För det menar, vissa tänker ju BF. Men hur som helst, om den kommer 37 plus 6 då är den ändå fullgången och det är inget konstigheter. Men om den var kom tidigare så är den prematur. Men en kondensering i alla fall när man gör det här cellprovet som vi alla gör, hoppas jag, man blir kallad till. Då kollar man ju efter cellförändringar och om man hittar några cellförändringar då vill man ibland ta bort dem för att de inte ska i framtiden utvecklas till cancer. Och då gör man en kondensering genom att man, ja, man brukar använda laser eller någon värmeslinga numera och ta bort de här. Numera anses det inte som vara någon större risk för att föda prematurt med de metoder man använder idag. För det, man tar bort så liten del. Förut så skar man bort cellförändringar och då var det lite större risk för att det skulle liksom göra att livmodertappen är mycket kortare och så.
Mm.
Men generellt är inte risken jätteökad, men det beror ju på hur mycket man tar bort och om hon har gjort flera kondenseringar så ja kanske. Men man kan föda snabbt ändå.
Här frågar hon ju också om man har extra besök hos MBC.
Nej, vad jag vet har man inte det. Jag vet inte vad man skulle göra där egentligen.
Nej, för det är ju själva förlossningen.
Det är när det sätter igång. Ja, det är om man vill göra en vaginal undersökning så här på slutet för att se om man är väldigt öppen. Ibland omföderskor kan ju vara typ 3-4 cm öppna. Utan att de har haft några känningar.
Just det.
Men det kan väl i och för sig vara bra att veta. Men jag vet inte om det skulle vara så hjälpsamt med extra besök egentligen. Det är inget jag vet att man har.
Men råden till henne är egentligen att så här, vid känning,
då åker du in. Ja, det tycker jag.
Bra.
Och kanske förbereda sig lite för hur det skulle bli om det går väldigt fort. Att man inte hinner.
Hur gör man det? Ja. Nu är vi tillbaka på det här med film och verklighet.
Ja, men alltså,
om man är hemma och bara känner att nu kommer det. Nu kommer den. Vad gör man?
Först tycker jag man har ringt då. Om man märker att nu går det så fort. Mm. Att om man själv eller om man har någon med sig ringer till förlossningen. Så man får ha en barnmorska i luren hela tiden.
Just
som
det.
Kan hjälpa till att vägleda hur man ska göra. Och kan hjälpa till att ringa ambulans om det är aktuellt.
Just
så att man får hjälp av sjukvårdspersonal och kanske kan ibland skicka en barnmorska hem då. Och sen att det här med samma grej med att man om möjligt försöker ta det lite långsamt där när man märker att nu står huvudet genom skärning och man försöker andas igenom de här sista verkarna och inte trycka på allt för mycket. Och när bebisen är ute att den ska hållas varm och om den inte kommer igång och andas så kan man gnugga lite på den. Jag har en story om snabba förlossningar på min Instagram och lite tips som man kan tänka på. Man kan kolla på den. Jag skriver lite grejer där.
Ja, gud, jag försöker lite föreställa mig det här. Om man liksom inte är inställd på en hemförlossning, hur det
kan ju vara. Ofta det man kan, om det är någon trygghet, när det går fort går det ofta fysiskt sett bra för både barnet och mamman. Att
just
kroppen
det.
Bara, den kör sin grej liksom, och det går ofta bra. Men det kan ju absolut vara en traumatisk upplevelse att man inte hängde med på vad var det som hände.
Just det, rent mentalt.
Ja, och det kan man ju behöva och ta lite hjälp av och få stöd och samtalsstöd och så.
Men man måste inte ringa ambulans.
Jo, men
eller det bör man ändå göra, eller vad gör man
det,
sen
om man verkligen vet att nu kommer det, då kan man ju ringa 112. Eller så ringer man förlossningen och har en barnmorska med sig och de kan också ringa 112 då. Därifrån.
Precis.
Samtidigt som de pratar.
Hej podden! Jag fick första sonen i januari 2017. En väldigt långdragen förlossning där jag bland annat inte öppnade mig som jag skulle eller fick ordentliga krystvärkar. Det tog 31 timmar. Jag fick lite bristningar, blev sydd med något stygn på en inre blygdläpp som sedan gått upp. Jag hade direkt efter förlossningen problem med att hålla tätt, alltså urin. Så fort jag såg en toalett så kom det kiss, eller snarare forsade. Ingen på BB tog det på allvar, utan sa att det skulle gå över. Jag sa att något var fel i underlivet, men ingen kollade. Detta tog så pass hårt på mig att allt blev sekundärt. Något var fel och ingen brydde sig. Det enda jag kunde fokusera på var att lösa problemet med att jag kissade hela tiden. Allt blev fel med den första tiden, med amning, för lite sömn och en lång förlossning. Det tog lång tid innan jag blev människa igen. Nu, över 2,5 år senare, kan jag fortfarande inte hålla tätt. Både trängning och ansträngningsinkontinens. Svårt att få orgasmer och lite problem med att kunna bajsa. Svårt att trycka på, om du förstår vad jag menar. Men enligt sjukvården har jag inga skador och en bra förlossning. Lite sämre knip, men ingen fara. Jag kan eventuellt få operation mot urininkontinens framöver, men jag märker ju att något är fel. Jag är gravid i vecka 32 nu och strider för ett snitt, då jag är livrädd för vad som kan hända om den första förlossningen enligt sjukvården var bra. Jag vet inte hur jag ska kunna föda vaginalt utan att drabbas av panik. Jag har haft ett möte med läkare, ska ha ett med Aurora och sen läkare igen. Min känsla är att vården har bättre koll på både mitt barn och mig vid snitt. Enligt min läkare är risken dock mindre att få skador när man redan har fött. Stämmer det? Har du något annat råd på vägen? Förstår såklart att det finns risker med snitt, men de känns just nu mindre. Tänker jag fel? Ja, här beskrivs förlossningen som bra och ingen tar de här skadorna på allvar. Vad tänker du om det?
Hemskt så det, tycker jag. För att det är ju att de inte har kanske kunnat hitta något fel. Mm. Och vem, jag kan ju inte svara på vad det är som har hänt. Men det absolut minsta man kan göra är ju att bekräfta henne i hennes upplevelse. Och inte säga att det har blivit bra. Det har ju uppenbarligen inte blivit bra.
Nej.
Sen får man också erkänna då om man inte kan hitta en orsak eller vet vad man ska göra. Men bra har det inte blivit. Så jag tycker det är slappt och det är bara, jag vet inte, för att man själv inte kan göra något åt saken så säger man det, att det har varit en bra upplevelse. Jättesorgligt tycker jag att hon har fått, inte har fått mer hjälp. Man undrar också, jag undrar om hon har träffat en fysioterapeut. Ska hon det? Nej, det har hon inte gjort.
Nej.
Det här är ju lite just med inkontinens och beroende på vad det här beror på, men det känns som hon behöver bli undersökt ordentligt av någon som är riktigt kunnig på bäckenbottens anatomi. Fysioterapeuter är superbra på det, särskilt de som är lite inriktade på graviditet, förlossning, postpartum. Om det kanske är en skada som man har missat eller om det handlar om en försvagad bäckenbotten vill man ju veta.
Precis. Vad skulle du rekommendera här inför den här kommande förlossningen? Hon är ju väldigt inställd nära på snitt. Ja, den är väldigt nära i tid. Hur ska hon tänka? Låter det vettigt med ett snitt?
Så jag menar, som hon säger, det är klart det finns ju risker med snitt också. Det är inte en enkel lösning. Och beroende på vad problemen beror på, kanske inte snitt kommer hjälpa eller förebygga. Liksom, man kan ju få problem med urinträngningar och allt det där också. När man efter ett snitt. Så det behöver inte hjälpa. Men det är svårt att säga i och med att man inte vet exakt vad skadorna beror på. Det som läkaren sa, att det inte är lika stora risker andra gången. Han eller hon syftar väl på att det brukar inte vara lika utdraget och det är inte lika stor ansträngning för bäckenbotten då. Hon sa att hon hade en väldigt lång förlossning. Sannolikt kommer den inte vara lika lång då andra gången, vilket kan vara lite mer skonsamt för kroppen. Jag tycker att det låter som en jättebra plan det här, att hon har att träffa en Aurora barnmorska som man får höra lite för- och nackdelar, och inte minst kanske om hon skulle välja att föda vaginalt, att man har en plan för hur man ska göra och när man ska avbryta för kejsarsnitt. Jag tycker det är svårt att ge ett generellt råd när jag inte vet liksom mer. Men jag tycker det låter som en fysioterapeut skulle vara jättebra om hon kunde träffa. Antingen innan, men absolut efter. Och jag vet inte vart hon bor, men om man kan får det minst till bäckenbottencentrum till exempel.
Bra.
Mm.
Skulle du säga att vården är bra eller mindre bra på att uppmärksamma och hantera alltså skador, förlossningsskador?
Men förlossningsskador, de är underlivet, då tänker man främst på kanske. Jag tycker och jag vet att man har blivit mycket bättre. Många förlossningskliniker jobbar väldigt mycket för att minska antalet bristningar, framförallt stora bristningar. Och 2017 tror jag att det var 2,7% av alla som föder vaginalt som får en större grad 3 eller grad 4. Och det är en stor minskning från föregående år. Och det handlar om att man har blivit bättre på att identifiera och laga och förebygga. Just så jag tycker att vi har blivit bättre, men man har, det är lång väg att gå. Dels med resurser och möjligheter till att göra sånt som man vet är bevisat kan hjälpa till liksom, att få en bra förlossning och ett bra slutskede. Också vissa typer av skador som man kan väldigt lite om, som levatorskador och så, som vi behöver bli bättre på.
Mm. Vad är det, levatorskador?
Det är skada i en del av bäckenbotten som hänger upp, som en hängmatta för bäckenbotten. Jag kan också alldeles för lite om det, men fysioterapeuter kan mycket mer. Man vet väldigt lite om det, och det finns väldigt lite möjlighet att laga de typerna av skador.
Just det.
Mm. Mm. Mm, så det tror jag i framtiden, att man inte bara säger att det har blivit bra, liksom, utan man lär sig identifiera fler typer av skador.
Just det.
Mm.
Bra. Ja, vi önskar den här mamman.
Ja, kände att jag var inte jättemycket hjälp, men jag tycker hon ska göra som hon har planerat. Prata med Aurora, träffa fysioterapeut, så önskar jag stort lycka till.
Mm. Mm. Det där var tyvärr dagens sista fråga. Stort tack för att du har varit här idag. Det var jätteintressant. Om man vill följa dig på Instagram eller på din blogg, hur hittar man dig?
Då hittar man mig på Asabia, A-S-A-B-E-A, sa man det. Mm.
Mm.
Och min blogg finns på bam.se och under Asabia.
Mm. Bra. Och stort tack för att du har lyssnat idag. Håll gärna kontakten med oss också på Instagram. Och om du har en fråga till våra experter, mejlar du som vanligt till podd@rullavagn.nu. Vi är tillbaka nästa vecka. Dagens avsnitt av Rulla Vagn-podden sponsrades av Bugaboo, dina försäkringar och MAM.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.